Ja, MFF-are är vi alla och välkomna till avsnitt 47 utav fotbollspodden Tapper med fotbollslegendaren Staffan Tapper i huvudrollen och själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Vi har precis sett Djurgården MFF på Tele 2. En bortamatch i Stockholm som slutar 1-1 för vårt ljusblå lag. Vad säger du Staffan? Några spontana kommentarer?
Jag tyckte det var en bra match, en rejäl seriefinal, helt klart. Djurgården är ett bra lag tycker jag. Tvåa i tabellen. Efter oss där är väl AIK också här. Jag tycker Djurgården i år har varit bättre än AIK. Så att de två bästa lagen i Allsvenskan, definitivt tycker jag. En intensiv match hela tiden. Varmt, konstgräs, som man kan väl diskutera till förbannelse snart, men... Men man märkte tidigt i matchen, tyckte jag, just för vår del, där man har ett stumt konstgräs. Man vattnar det väldigt mycket och när det blir dueller på visst sätt, man såg trasar som bara efter 2 minuter, så får man inte fäste. Och det är ju risk med rygg, ljumskar och sträckningar och så vidare som är extrema. Ändå tyckte jag i vissa delar att vi fick fatt i spelet rätt så bra när vi blev bollförande. Så kom vi fram rätt så bra och var nära läge rätt så många gånger tyckte jag. Så att, ja, det var en rätt så bra och viktig poäng, helt klart. Tittar vi nu framåt så kan vi ju säga att vi har både AIK och Djurgården hemma i slutskedet. Och det är en oerhörd fördel tycker jag när vi kommer så långt, helt klart.
Jag vet inte, vi ska hoppa direkt in på det. Vi tar ju ledningen i andra halvlek och... Ja, sen är det precis som återigen, vi pratade om Örebro och vi pratade till andra, och det är ju så att ett lag är som mest sårbart när man har gjort mål. Men det känns väldigt tydligt liksom.
Väldigt, väldigt tydligt. Ja. Vi tar alltså 5-10 minuter och tar till och med så att de får gjort sitt mål. Ja. Och sen är det precis som att de själva också får den reaktionen att de blir lite rädda om poängen och vill så att säga ha sin poäng också, va? De har tidigare också i matchen när jag sett dem, just när de kommer i underläge eller de gör 1-0, så är de väldigt duktiga på att forcera. Va? Och det märkte man här också, va? De forcerar oerhört och långt framme och spelar mycket inlägg. Och i boxen då skickar de fram mycket folk. Och deras mål är ju definitivt en produkt av det spelet. De får inläggsbit och blir... trillträsla situation där de har mycket folk, vi försöker spela oss ur, Bacherud tappar bollen, spelar ute på kanten igen och skickar in den mellan så att säga vår målvakt och vår förbärslinje, där blir duell. Och när man tittar på repriserna så är de 4 djurgårdar väldigt inne i det lilla straffområdet, då våra 3 mittbackar är där och då är det svårt för dem att försvara. Vilka ska ta vem, hur ska vi säga, hur, alltså, som mittfältare, ju närmare mål du kommer så måste du närmare komma i markeringen. Det får inte bli att mittfältarna hamnar i straffområdet rent fria. Det kan vi inte så att säga försvararna plocka upp om de har folk. Så att, nej, där är lite brister där tycker jag. Men samtidigt måste jag också säga att den forceringen de gör är stark. Den trycker ner oss lite grann. Sen var det samma med dem, sen slappnade de av lite också.
Ja, sen
blev det liksom att det kunde bli 1-1 steg ungefär. Så att säga. I den biten, helt klart. Matchen tycker jag annars, när den börjar, förvånar man lite grann, vi kommer lite utanför det, och att det var väldigt mycket rök och bengal. Det är något jag ska inte lägga värderingar om det är bra eller dåligt. Jag kan bara konstatera som betalare till betal-tv här, C-more, fotboll, så betalar jag 500 kronor i månaden. Första kvarten såg jag ingenting. Och det är frågan så att säga, får jag pengarna tillbaka? Eller vem ska ersätta det? Eller vem är det som ska fördela pengar och så vidare? Det biten, alltså rent kommersiellt, får vi nog lösa på ett bättre sätt, annars riskar nog klubbarna rätt så mycket tapp i pengar. Det är inga böter som vi pratar om här, utan vi pratar om en kundkrets som sitter i Malmö och vill se matchen. Och kan inte säga första 15 minuter. Mm. Det är, har jag inte tänkt på så innan jag... Bland man sett Stockholmsderben och man har blivit förskjutet och förskjutet och förskjutet. Men här blev det inte det. Va? Det bara satt igång.
Så. Nej, det gick antagligen att titta när man var på plats.
Men ja, ja.
Solen låg lite på så att det blev liksom lytsendimma. Så man såg ingenting. Har nej, det första nej, tio, första kvarten.
Ja, och det blev väldigt intressant att gå i den kommersiella biten för oss som betalar att se ett program.
Ja,
så att, ja, jag vet inte hur den debatten slutar. Men jag tycker den... Den är rätt så intressant i alla fall, eftersom man pratar så mycket olika vinklingar på det, vad som är bra eller dåligt eller tillåtet. Men den här kommersiella biten ska man ju vara väldigt försiktig med, för skulle de säga 1, 2, 3, nej, vi vill inte vara med, för vi kan inte sända.
Ja.
Ja, då blir det ju inget folk som tittar på tv och inget folk på läktarna, så då går vi ju mot en väldigt konstig situation.
Mm.
Annars var det väl intressant, det var ju en nyhet när vi startade idag.
Mm.
Har du märkt det?
Jag vet inte vad du tänker på. Men
ja, det var första gången vi spelade i Vinrött.
Ja, jo, absolut. Ja, 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 ja.
Och vi såg, jag var ju med själv när det var upptäckten till Allsvenskan.
Ja, du hade redan
Puskas.
Det.
Ja. Nej, det var inte jag, det var Puskas.
Ja, Puskas. Men
ja, det var ju ett nytt ställe. Ja. Så det var väl... Det fick ju beröm, det var väldigt ovanlig färg.
Ja. Ja.
När väl ljuset kom och man kunde se så såg man dem tydligt i alla fall.
Ja,
det kan nej, men det var lite spännande kan man tycka, sån här biten så. Annars är det väl en annan aspekt som jag tyckte som förvånar mig lite grann. Det är ju att i ett sån här viktig match, en allsvensk seriefinal nästan kan man väl säga, så sätter vi till en domare som jag förstod rätt hade dömt 12 allsvenska matcher.
Mm.
Det är inte bra. Jag tyckte han var riktigt dålig. Linjedomarna var mycket bra. De tog klara av offsiderna på i stort sett 100%. Kanske det var ett offside. Hade vi haft VAR så hade väl det målet kanske blivit bort. Men någonstans här så tycker jag ändå. Men domaren tyckte jag. Och då grundar jag mig på ett par saker här. Att stämplingen på Traustason.
Ja, det är väl den allra grövsta idag.
Den är liksom, ibland kan man försvara. Man går in i duellen, man täcker bollen, man spelar på bollen. Det är många sådana förklaringar som man kan säga, men detta var ju direkt påhopp.
Mm.
Jag kan inte försvara det någonstans. Nej. En tydligare utvisning. Nej, sällan sett. Han fick inte gult kort ens en gång.
Nej.
Sen var det också de här bitarna när... Jag tycker inte om den här situationen i varningar. När domaren liksom säger, ja, du får ett en chans, du får en chans till, du får en chans till. Och sen till slut blir det varning. Alltså, är det varning så är det varning. Upp med kortet och visa att gör du så en gång till så är du inte med längre. De drog Gish i tröjan, samma spelare som då hade stämplat så att säga. Och det var en omställningssituation. Han fick inte varning för det heller. Så att säga. Han skulle inte varit på plan flera gånger. Om han räknat upp han så skulle han varit utvisad 2 gånger nästan. Och det tycker jag är märkligt. Då kan man vända sig, då blåser man i sönder spelet. Nej, men är det varning så är det varning. Är det dueller och så vidare, låt det gå istället. Men stävja spelet väldigt tidigt. Alltså, läs av det. Så det förvånar mig att man tillsätter en domare som är så pass orutinerad tyckte jag. Vi fick varning på Brorsson för att han inte satt igång spelet lite snabbt. Och det är liksom, ja, tittar man internationell fotboll så är det nästan pinsamt. Det var någon boll som inte rullade.
Ja,
inte låg på ett still och allt där. Det blev liksom lite grann regelboksattityder. Och det förvånar mig lite att man inte så sätter bättre eller mer rutinerad och kvalificerad domar på en sån här stor match. Resultatet tycker jag är rättvist. Det är helt klart. Jag tycker när vi börjar matchen så är det väl man själv i min värld det bästa laget vi kan sätta på banan. Vi har ju lite här med bitarna med Bonke som jag tycker har varit väldigt bra, men det är en avvägning också här att få in honom. Nu har vi ju 3 väldigt fotbollsskickliga mittfältare med Bachirou och Ause och Traustason där inne och sen kommer Rakip. De är inte stora, de är inte fysiska i den bemärkelsen. Så att det är lite kanske balansen jag efterlyser. Att när de tryckte på och just den balansspelaren på inom mittfältet som ska hjälpa till i boxen så att säga, när inläggen kommer och de blir fler än vår trebackslinje. där hade vi kanske behövt. Jag tycker väl också att en arbetsfördelning här mellan så att säga, den vi kallar back eller wingback tillsammans med den ene inom mittfältaren och den ene mittbacken. Alltså där är en triangelbit där kan se rätt så tydliga brister i arbetsförmedling, alltså för hur vi ska fördela vem som ska göra vad i vissa situationer. Man såg på dem, de skickade ut till back eller till utomhittfältare vem som skulle gå fram, vem som skulle ta, och så blev vi lite ställda. För skickar vi ut mittbacken, då får vi mindre folk i boxen och så vidare. Så att ja, där kändes vi lite sårbara i vissa lägen. Eller så var det, eller kan man vända på det. Djurgården hade läst av oss väldigt, väldigt skickligt för att säga. Det var klart. För det innebar att vi blev i andra halvlek väldigt, väldigt snabbt nedpressade. Vi hamnade väldigt snabbt ner på vår tredjedel. Kanske i meningen. Jag vet inte, rent taktiskt. Men emellan ser det inte ut så får vi försöka pressa. Och då kom de rätt enkelt igenom oss. Helt klart, tycker jag.
Ja, du ritade upp de här trianglarna på kanterna, det är de du pratar om.
Ja.
Med
ja, men det är en arbetsfördelning. Ja. Men så här mellan, om man nu säger Brorsson och Erik Larsson och då AC. Alltså,
ja, ja.
I försvarsarbetet, vem ska göra vad när de kommer? Va? Och det är inte så enkelt heller, för det måste man träna med. Alltså, man känner tryggheten i att gör de så, då gör vi så. Ja. Så att säga, va? Vem är första pressen, andra, hur ska understödet se ut, när ska jag ge mig ut och så vidare. Jag vet inte hur de tränar det, jag kan bara konstatera att när man ser en sån här match så är det oerhört viktigt att man tränar väldigt mycket. Sen är det ju, Djurgården är ju ett lag med självförtroende tycker jag. Spelare som har stigit fram i deras, det är ju den här stora mittbacken
Danielsson.
Verkligen, utstrålar självförtroende. Och de spelar ju också lite chansartat där nere någon gång och vi var nära och straffade dem och där de slarvade. Och där kan jag inte förstå Hasse Backe som de är expertkommentator. Han pratade om att det var att slarva skulle vara utvecklande fotboll. Det har jag aldrig förstått. Alltså, utvecklande fotboll för mig kan ju inte vara att man ska chansa. Då är jag ju tillbaka till, tror vi har nämnt tidigare, vår gamle vän Lagerbäck som är i och för sig samma ålder som Backe och mig själv. Men han brukar alltid säga det, att alltså, ju bättre spelare man har, ju större risk kan man ta och spela med. Va? Har du bra spelare, exempelvis med Danielsson med den självförtroendet, han spelar ju med risk men han klarar av det så att säga. Va? Men du måste ju ha fler spelare som klarar av det. Så att han nämnde ju också, jag har något citat för honom här, han nämnde Hammarby som var liksom allsvenskans mest spelutvecklande fotboll. Ja, då måste man ju nästan vara stockholmare på något sätt för att säga det. Vad det han, eller säger det, min kusin som vi har haft på podden här som har köpt honom på, för att Hammarby skulle vara det mest spelutvecklande laget i allsvenskan. Det har jag ju svårt. Då blir det ju väldigt Stockholmsbaserat, ja. Liksom, ja. De här tre lagen som man ska hävda hela tiden. Ja. Va? Så. Ja. Så det är väl tur, det är någon andra lag i allsvenskan som sticker ut som vi själva och bryter lite det mönstret att allting som Stockholm gör är bra.
Ja.
Det tycker jag. Det måste finnas lite bättre substans i det, tycker jag.
Men då kan man säga, det som man säger i spelutvecklande, vi har en 2-3 sådana kontringslägen i första halvlek som man kanske också ska tycka att vi ska kunna ta hand om lite bättre i alla fall.
Definitivt. Vi har ett läge
som slår hål på hans resonemang.
Ja, där är ett läge där Rosenberg gör en direkt svag passning till Bachirou.
Ja.
Lite grann ändå. Alltså, Rosenberg känns ju inte alls, jag tror man skulle spela.
Nej, han kändes inte alls bekväm på det här
hela hans kropp är det. Samtidigt är det ju så att vi kan inte hålla på att gnälla på det.
Nej.
Så ser det ut att 60% av alla svenska matcher
spelar.
Men samtidigt har vi så bred trupp.
Ja.
Så att nästan skulle vi kunna så att säga anpassa oss lite grann.
Ja.
För det är ju ändå i min värld så att våra unga spelare.
Mm.
Om vi tar exempelvis, vi kan ta två unga spelare som är akademispelare. Brorsson och Oskar Lewicki.
Ja.
De är ju uppfostrade på konstgräs.
Ja.
De har varit konstgräs hela sitt liv.
Ja.
Marcus Rosenberg har börjat sälja konstgräs sedan han kom tillbaka till MFF. Ja. Och det är en oerhörd skillnad. Ja. Och det får man ju läsa av. Då kanske man, de generationerna, eller till och med när man värvar eller man tittar på spelare. Mm. Är det en konstgrässpelare? Mm. Mm. Är jag fostrad på konstgräs? Mm. Eller köper vi en spelare från något land som aldrig har spelat på konstgräs, så kommer han hit här och ska spela 60-70% på konstgräs. Mm. Alltså de ställningstagarna måste vi nog titta på, va? För tar du Oscar och Frans, ja, så är det inget att det är som på dem alls. Nej, utan de, precis som både behärskar och deras kropp är vana vid och arbetar på ett visst sätt. Rosenberg ser ut lite som Bambi emellanåt, va, och vissa spelare. Så att, jag kan tänka mig också Traustason. Jag vet inte hur mycket konstgräs, men han är inte uppfostrad av konstgräs i alla fall. Det kan vi gott konstatera. Rakip också, så att säga, konstgräs. Tränat hela sin ungdom, hela sin uppväxt med FF på konstgräs. Så att det är inte konstigt. Så att där tror man får ta ställningstagande lite grann. Och speciellt när vi är inne i de här perioderna nu. Viktiga. Nu ska vi utgå över till Ballymena.
Just det.
På Nordirland. Ja. Och det kan bli vanligt gräs. Ja. Då får vi spela med de spelarna kanske. Och sen har vi då Sirius hemma och spelar med de spelarna. Så att du får lite anpassa dig kanske. Vilka som passar oss och som trivs. Och så även med skaderisken. Alltså, Rosenberg är ju så viktig för oss. Ja. I våra matcher. Så att han ska, får inte bli skadad.
Nej.
Och definitivt inte av anledningen att det är konstgräs.
Ja, hade du någonting mer?
Nej, alltså det är ju lite grann så att säga. Slutet på matchen blev ju lite avslaget. Vi byter in Berget, kommer in också, va?
Ja.
Berget har rätt långt kvar. Ungefär som vi har pratat om Rakip. Var bra när han gick så att säga, va? Jag tror också han behöver mycket, mycket match och mycket spel. Han hade en chans där han kom. Man spelar igenom, man kom fri nästan, men då första tillslaget på bollen blir dåligt. Han får den sidan om sig och kommer inte rakt på mål. Han bryter inte in så att säga. Så att, men det är ändå en kämpe och en
god kille. Ja, men han gjorde en bra insats i torsdags mot Bellemena.
Absolut, kämpa på
hela det. Han kommer inte riktigt fram idag.
Nej. Så det är ett bra resultat att ha med oss. Ja. Och inte minst som jag säger, vi ska, både AIK och Djurgården har vi nu spelat det vi har gjort. Vi håller dem bakom oss. Vi ska ha båda på stadion här till hösten. Ja. Så att, det ska vi ta med oss, definitivt.
Djurgården, de har ju smeknamnet järnkaminerna. Jag vet inte, hur fick de det, vet du det? Alltså, för det första vet vi vad det betyder, men det kan ju kanske förklara mer vad det betyder. Är de järnkaminer idag, tycker du?
Nej, det tycker jag inte. Nej. De spelarna som var där, det var någon som heter Lasse Boström som är mittback, Sigge Parling spelar halvback.
De sprang man inte förbi, precis.
Nej, och, Kjelle Mild,
ja,
som också var en hockeyspelare.
Det
var en halvbackstrio.
Ja.
Som, ja, man kan säga, de spelade ungefär som hockey ibland. Va? Man trodde man kunde vända upp och springa iväg. Då stod de i vägen bara. Man sa, interference kallar man det kanske i hockey och handboll. Men de var duktiga på det. Och så väldigt atletiska och stora. Så när man sprang på dem så gjorde det ont.
Mm.
Och tuffa spelare också, hela attityden. Alltså. Och, det var väl den biten som blev kaminerna. Mm. Det var springa på järnkaminer ungefär.
Mm.
Så. Sen var de väldigt trevliga och roliga människor också. Det var även den generationen där de fick fram Sven Thunberg också som hockeyspelare.
Ja.
På den tiden kunde man ju både spela allsvensk hockey och allsvensk fotboll.
Det var till och med en fördel kanske. För
ja, det var det. Kjell Mild kunde det. Jag tror till och med Sigge Parling spelade hockey i Djurgården. Ni spelade om bandy lite grann emellanåt också. Så att man höll på med allting. Men det var fysiska praktexemplar. Va? Så att det här kaminen, det var liksom
det kommer från
en järnkamin att springa på. Stenhårdare. Både på planen och i attityd. Sigge Palen blev, eller Gösta Knivsta Sandberg blev utvisad här på 50-talet. Där han smällde på ordentligt i Göteborg. Jag tror det var med Agnes Simonsson och det gänget som var lite finlirare, Reiner Börjesson och där han gick för hårt. Det var väldigt ovanligt på den tiden att bli utvisad. Det var väldigt sällan, kanske en, två gånger om året, alltså i total allsvenska. Så att det var väldigt mycket skriveri. Ja, men de spelar tufft nu också. Danielsson här tycker jag har ju verkligen stigit fram. Och det är ju ett fantastiskt för att de hade ju en skada här på Erik Johansson. Det var Erik Berg som han heter nu. En av våra gamla spelare som är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Så han har dem ju också tillgång framöver. Så försvarsmässigt är de duktiga också.
Helt klart. Har du några andra, har du några egna liksom, minnen av matcher mot Djurgården?
Ja, Djurgården på min tid var ju rätt så tuffa bitar det också. Men det grundade sig lite på lite antagonism, för de hade ju Claes Kronqvist i laget.
Ja, de hade en Landskrona-boysare.
En Landskrona-boysare, ja. Och han var också, han var väl ingen järnkampin i den bemärkelsen, men kunde spela tufft och begränsa till fult lite grann. Och det var oftast rätt så irriterade matcher, kan jag komma ihåg. Ja. Men hon började på 70-talet där Christer blev utvisad och Kronqvist blev utvisad. Och stämningen på plan, kan jag komma ihåg, i duellspelet var inte bra. Det var inte sportsligt, kan jag komma ihåg. Så att, nej, det var lite personliga bitar som hängde där i de här matcherna. Så att, alltid varit rätt så tufft ändå. De har ju alltid i traditionen då med järnkamin, man vill ju göra sken av det liksom. Och får man då fram sådana här som Danielsson som visar. Och det gäller att för de som möter, gäller att stå upp stenhårt med det, va? Och där tycker jag, om vi går tillbaka till våra trevliga klinjer, alltså både Oskar och Rasmus och Frans gör det jättebra. Va? Oskar är ju fantastisk med sin huvudspel. Va? Vi är nog nästan 9 av 10 hela tiden. Så de gjorde det hur bra som helst, även Delin. Så målet är det ingenting att säga om, tycker jag. Nej. Nej. Så jag tycker det är ett rättvist resultat. Fortfarande är vi i toppen.
Ja, det var det jag tänkte jag avsluta med. Då har vi liksom, du har trott på Djurgården lite grann de senaste omgångarna. Vi såg AIK igår ändå slå Elfsborg 3-0, Norrköping förlorar idag och Östersund borta. Va? Är det Djurgården som du tror är den största faran, eller häcker man idag också övertygande?
De lagen här som ligger bakom, det har liksom utkristalliserats, tycker jag. Djurgården och AIK som Stockholmslagen. Häcken kommer att smyga, de är starka på Ramnarsvallen, så att de kommer också ta sina poäng. Sen är det vilka som kan hänga på där underifrån, som är i Norrköping, tappar poäng igen, fastän de är duktiga. Hammarby på sitt sätt, som då är väldigt spelutvecklande, som vi sa, så vi ser hur långt det går. Ja, men de kan också springa på minor, 1, 2, 3, det såg vi när de var nere hos oss. Ja. Så att, det börjar utkristallisera rätt tydligt. Helsingborg har ju fått lite fart, så att säga, eftersom Henke som tränar, och de möter väl
Sirius imorgon.
Ja. Och så en intressant match, vi har ju Sirius på söndag. Ja. Så att, HF jag håller inte på dem på det viset, men jag skulle gärna ha kvar dem i Allsvenskan.
Ja, absolut.
Som ju fler lag vi har här nere från, tycker jag det. Så att, det är ju matcher som vi kan se fram emot, helt klart.
Ja, då har vi Ballymena på torsdag borta då. Återigen, några spekulationer kring hur Ove gör med truppen, laget där.
Ja, troligtvis så försöker han ju spela.
Han har 7-0 i ryggen.
Ja. Så många spelare som möjligt som inte sen ska spela på söndag. Ja. Söndag blir ju en jätteviktig match för att vinna, så att säga. Så att han kommer ju vila så mycket folk som möjligt. Eller rättare sagt, han kommer lufta så mycket folk som möjligt. Va? Mm. Och det bör han kunna göra rätt så lätt, tycker jag. 7-0, det ska ju vara nästan omöjligt. Sen ska vi ju in i nästa äventyr, för vi börjar ju borta sen i veckan.
Direkt, ja.
Jag vet inte vem, det var väl ett Slovenien-lag eller ett Malta-lag, tror jag. Precis, ja. Men ändå, det är en tuff bortamatch igen. Va? Sen är det Östersund borta, så att, det är ett tufft program nu. Va? Ja. Och då kommer lite sådana här Östersund och Häcken, konstgräsplan och en borta.
Har vi det igen, ja.
Har vi det igen, och då gäller det liksom att, vad är det för spelare vi har? Men så ser det ut.
Ja.
Det måste vi acceptera.
Absolut.
Så är det.
Ja, men gott, vi stoppar där.
Ja.
Tack för idag, Staffan.
Tack själv.
Vi hörs.
Hej.
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 Vi alla, vi segrar skall, men inte